pardon. I never promised you a rose garden. Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och är programmakare på radion. Och dessutom så är jag med i Tyresö trädgårdssällskap. Och programmet som kommer nu den kommande halvtimmen, det är nummer 11 i den serie av trädgårdsprogram som vi har sänt under 2016. Om du har missat något av de tidigare 10, då kan du ju alltid gå in i Tyresö Radions arkiv och hämta ner och lyssna på dem. Men dagens program, det blir ett samtal mellan mig och en gäst här i studion. Och min gäst, nu får du presentera dig själv.
Ja, jag heter Gunnel Sjöstedt Karlsson. Och jag har varit med i Tyresö trädgårdssällskap ända sedan 2008. Och har en, naturligtvis en trädgård då, i Älta ligger den. En ganska stor trädgård, och 30-tals, den skapades på 30-talet, alltså både hus och trädgård. Jag har haft jättestor glädje av trädgårdssällskapet, tycker jag, under alla år här.
Vi ska kanske säga då att trädgårdssällskapet heter Tyresö trädgårdssällskap, men det omfattar faktiskt ett större område. Det omfattar de som bor och odlar i Skarpnäck och Sköndal, Älta som du, neråt Haninge. Och det ungefär stämmer rätt bra med Tyresö Radions sändarräckvidd om man lyssnar på direkt på radion. Annars har ju Nacka också ett eget trädgårdssällskap. Men Ältaborna, de brukar ibland räkna sig som Tyresöbor, så det kan vi väl få göra, räkna dig Gunnel också idag.
Ja, det är närmare för mig till Tyresö.
Ja, visst.
Helt enkelt.
Ja. Ja, du har en 30-talsvilla i Älta. Hur länge har du bott där då?
Jag har bott där sedan 1974. Och då var det så att jag kände faktiskt, jag har ju bott på samma gata, Ulvsjövägen, i praktiskt taget hela mitt liv. Så att jag kände de som bodde i kåken, och det var ett par då som var gammalt när vi köpte huset. Så att det har varit, de har bott där och vi, så det är två familjer har bott där sedan 1934 när huset var klart.
Hade de byggt upp en trädgård redan då?
Ja, det hade de. Hilda Nilsson, hon hade byggt upp en jättefin trädgård. Det som då som nu, halva i trädgård och halva i någon slags skog. Jag har gjort det till Lund när jag fällt alla stora granar. Men hon hade jättestora jordgubbsland och annat som var otroligt svårskött när vi kom dit då med en liten bebis. Så att jag har gjort om i flera omgångar. Men i stort sett så är stommen kvar.
Var du trädgårdsintresserad redan när du fick överta efter Hilda?
Ja, det var jag. Jag har varit trädgårdsintresserad sedan jag var lite flicka. Jag bodde där i närheten, och den enda som var ute i trädgården och rensade ogräs och pysslade, det var jag och min mormor. Så att det har jag burit med mig. Sen har jag sysslat med trädgårdsskötsel och planering och så där olika mycket beroende på läge i livet.
Ja, för du har ju haft annat jobb också, för,
ja,
antar jag.
Jobbat mycket naturligtvis, och sen så har haft uppfostrat två barn.
Ja, det är ett jobb
och
det också.
Vi har jobbat mycket med huset som är gammalt, som jag sa. Och min man har jobbat mycket med det, och jag har jobbat med trädgården. Nu börjar vi allt mer jobba, bägge två, samlas i trädgården. Vilket är,
ja,
jättekul på gamla dagar.
Din man har börjat bli trädgårdsintresserad på äldre dagar.
Ja, det har han. Först började med att jag behövde lite snickerier i trädgården, blomlådor och sånt där. Och sen så kom han själv med idéer, och sen så frågade han, har varit där och så vidare. Så att nu... Han lär sig mer och mer faktiskt, och jag får mer och mer hjälp, vilket är bra när man har ont i ryggen och sådär.
Jag läste faktiskt i Svensk Trädgårds tidning att det här med könsfördelningen, att kvinnorna börjar med trädgårdsintresse ungefär 20 år före, men sen kommer deras män, de vaknar, om det nu är så att det är fruarna som drar eller om det är så att livet har olika skeden. Men de män som börjar med trädgårdsodling, de börjar ju faktiskt ungefär i när de blir pensionerade.
Ja.
Nu finns det vetenskapliga studier på det.
Okej. Jag tror det är olika skeden helt enkelt.
Ja.
Och jag har aldrig älskat att vara ute i naturen. Och att vara i trädgården, det är bara livsnödvändigt för mig, oavsett vad jag gör.
Ja, jag har haft förmånen att få besöka din trädgård några gånger.
Och jag är väldigt fascinerad av att du har en meditationshörna. Vill du berätta lite om den?
Ja, den där kom till för att vi hade en hörna. Vi har ju mycket rådjur naturligtvis. Vi bor väldigt fint nära Nackareservatet. Och därmed, ja, det innebär rådjur också. Så då får man hantera det på något vis. Så då, under många år hade vi byggt en bur. Som vi helt plötsligt ställde vi oss där och tittade på den. Åh, fult det där. Här vill vi göra något annat. Så bort med buren och gräva och juxa. Och då hade jag fått idén då med en meditationshörna. Som vi byggde upp lite fint med ett område där man ska kunna sitta på en bänk och titta på en rundel med en buddhafigur och lite växter runt omkring. Man ska liksom gömma sig för omvärlden och det fungerar verkligen. Våra vänner och bekanta, de sätter sig gärna där och så inbegripna i samtal och glömska för omvärlden.
Mm, ett ställe där man kan dra sig tillbaka lite grann.
Ja.
Du var med här faktiskt i program nummer 10 som vi sände i slutet på maj. Därför att både du och jag var med och öppnade våra trädgårdar. För att vid ett jippo i somras, den 3 juli, så var du och jag väldigt upptagna på varsitt håll med något som heter 1000 trädgårdar. Jag har inte träffat dig sedan dess, men jag är ju jättenyfiken. Hur blev det hos dig?
Ja, 1000 trädgårdar, det är ju när man alla som vill håller öppet i hela Sverige då. Så att det har varit med en gång förut, men nu i somras, det blev jättebra och trevligt. Det kom inte så många människor som förra gången, vilket var 2 år sedan. Men jag hade ju tid att prata med var och en. Det var 46 besökare i olika åldrar. Och jag hade gjort i ordning ett papper, välkommen till 1000 trädgårdar, och så beskrivit trädgården och med en skiss och med siffror och rabatter. Jag tänkte, det här kommer ingen människa att titta på. Men då tog pappret och gick från rabatt till rabatt och läste, vad finns det här? Och så fika lite, prata lite, de kanske stanna i snitt en timme. Och så var det fint väder naturligtvis. Det var väldigt, väldigt trevligt.
Mm. Jag har också lite samma erfarenhet som du. Att jag var också med för 2 år sedan. Att det var mer folk förra gången. Men jag hade 79 besökare. Och det som var, om vi pratar om besökarantalet. Så mina besökare, de kom lite senare på dagen. För 2 år sedan, då kom de direkt när jag öppnade på morgon. Men nu kom de efter ett par timmar. Och jag började fråga lite, vad hade de varit innan? Och då visade sig att jag låg nog i slutet på någon sån här slinga där man hade prickat in en 5-6 trädgårdar som man ville titta på. Och då hamnade jag av rent geografiska skäl i slutet på den slingan. Så att de besökare som kom till mig, de hade inte varit där förut. Uh-huh. Och det kanske också det här med att det inte var riktigt lika många som förra gången, det var mycket fler trädgårdar i mitt område som hade öppet. Så det var, vad man nu ska kalla det för konkurrens. Men det fanns andra nya trädgårdar att titta på. Och det skulle jag nog själv också kanske att inte åka till samma trädgård vartannat år. Utan istället hitta nya.
Ja, men det tror jag är mycket hjälp för mig. Vi hade också många nya faktiskt som inte var med förra gången. Och så lite vänner och bekanta. Och faktiskt roligt, många grannar. Ja. De hade inte kommit förra gången, men nu har de fått upp i ögonen för den här trädgården. Då. Kanske hade affischerat lite bättre och sådär.
Ja,
men det tycker jag var väldigt trevligt.
När man... Du och jag var med första gången då för 2 år sedan och då var jag väldigt tveksam innan sådär att ska man verkligen öppna och visa för vem som helst hur det ser ut hemma hos mig. Och, det är naturligtvis så att man putsar och städar lite extra mycket när man går med i ett sånt här jippo. Men det var väldigt trevliga människor som kom. Och ingenting blev förstört. Inte ett löv, ingenting. Har du samma erfarenhet?
Ja, absolut. Det var otroligt trevligt, trevliga människor som du säger. Nyfikna framförallt och frågade och en del inbjöd till deras trädgårdar och det var absolut ingenting som blev nedtrampat eller förstört. Vi hade ju småbarn som sprang omkring där också, men det är också ett mål med min trädgård, att det ska, man ska kunna gå omkring där fritt. Alltså. Och är det något som blir nedtrappat någon enstaka gång, är det ingen fara.
Men nej, det växer ju faktiskt upp igen också.
Ja, och det finns hemliga gångar för barn. Och, barn älskar det, våra barnbarn älskar att vara hos oss.
Ja. Ja, så att du kommer att ställa upp om 2 år igen.
Ja, det som det ser ut nu så.
Ja, ja. Det är dags att börja göra reklam tidigt. För att det finns ju inte så många möjligheter i vår värld att liksom bara få gå in hos andra människor och titta hur deras trädgårdar ser ut. Mm. I trädgårdssällskapet så har vi ju på våren ofta en, vi kallar det för studiecirkel, när man inom medlemmarna i Tyresö trädgårdssällskap åker och besöker varandras trädgårdar. Men där har vi väl kanske också nu kommit till en punkt där många har sett de olika trädgårdarna. Och jag vet att för nästa år, för kommande 2017, så blir det ett lite annat upplägg på den besöks, att vi åker runt och tittar på trädgårdar. Men det får vi återkomma till när det, efter årsskiftet, när det nya programmet kommit.
Ja. Var du med på det mötet när vi pratade om, vi utvärderade årets?
Ja.
Och då var det himla, det var väldigt roligt för att många, alla nappade på det att nu ska vi ut och titta på andra trädgårdar, lite mer allmänna trädgårdar.
Och få lite mer inspiration från proffs.
Ja.
Från parker och från offentliga trädgårdar och se lite grann hur det är i förhållande till våra privata trädgårdar.
Ja, just det. Mm.
För du var ju också med på de här så kallade vandringarna.
Ja, jag har varit med nästan varje år. Ett år hoppade jag över för att jag hade lite annat för mig då. Men jag har varit med och det blir ju så att man går till samma trädgård kanske 2, 3, 4 gånger. Det som är positivt, man ser utvecklingen. Men å andra sidan så är det ju kul att se nytt.
Ja, och man behöver ibland lite annan inspiration också. Ja. Ja, nu kommer vi till dagens ämne här. Vad gör vi i trädgården just nu? Nu är det slutet på oktober och det har ju varit en märklig höst.
Ja, den har varit väldigt varm och
torr.
Extremt torr.
Det har nästan inte regnat hos mig på 2 månader. Jag tror aldrig jag varit med om det. Samtidigt så är det ju lite morgondag så trädgården ser inte så torr ut när man bara kastar ett öga på den. Men börjar man försöka sätta spaden i jorden, då har ju jag betong just nu.
Ja.
Det går inte att gräva överhuvudtaget för det är så torrt och hårt i marken.
Det var mycket lera.
Ja.
Jag med, men...
har du, det här med att gräva, gräver du på hösten?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker om den här filosofin att man ska inte gräva i jorden i onödan. Utan lägga på kompost. Kompost det är min ledstjärna. Jag gör egen kompost då förstås. Och lägger på, kanske inte ens myllar ner.
Lägger ovanpå bara?
Ja, just det.
Mm.
Ibland gräver jag om naturligtvis om jag ska plantera så gräver jag ett hål.
Då gör du ett hål?
Ja.
Mm. Och du har hållit på så i flera år?
Ja, många, ända från början alltså. Vi började med vanlig trädgårdskompost och nu har vi varmkompost också. Och när den är färdig så blandar jag den med trädgårdskomposten och så blir det väldigt fin jord.
Mm. Och så lägger du ut lite successivt eller lägger du ut allt på en gång?
Nej, jag lägger ut successivt. Nej, inte allt på en gång. Vi har jättestora bingar. Orkar man inte mer. Det blir tyngre och tyngre. Frågan är hur länge man orkar hålla på så att säga.
Ja.
Men så länge det blir så här bra så gör jag det. Och vi har ju inga grönsaker i vår trädgård.
Nej, för då måste man kanske få lite luckrare.
Ja. Jag har givit upp det efter alla rådjurens härningar och jag vill inte hängna in igen.
Nej.
Utan det får bli en lustträdgård.
Mm. En lustträdgård.
Ja.
Mm. Mm. Jag har ju lergjord så jag måste ju kanske gräva men jag har... I år har jag då inte kunnat gräva på grund av att det har varit så torrt och hårt. Jag är också lite till åren och tycker det är tungt att gräva. Och jag har då använt mig av hjälp. Därför att nu kan man ju faktiskt få använda rutavdrag till grävning.
Det har jag gjort också en gång.
Och då, det är ju värt, det är faktiskt värt pengarna.
Ja.
Och då kan man ju fråga hur hittar man någon som vill hjälpa en att gräva? Då får man titta lite på annonser tror jag. Det brukar stå i lokalpressen och jag har även kontaktat handelsträdgårdar i området och fått tips. För de har ofta praktikanter som vill tjäna en extra hacka och gräva mot på rutavdrag.
Mm. Det finns en del äldre, seniorhjälpen och allt vad de heter. Ja. Det är rätt bra, de är inte så dyra.
Sen finns det ju mekaniska hjälpmedel också med jordfräs och sånt. Och kniper det så får man ju, kan man ju använda sig där. Man kan inte göra det varje år. För då får man ju en bottensula. Plus att man naturligtvis hackar sönder rätt mycket av det levande i jorden.
Ja, maskarna ska man vara rädd om.
De ska man vara rädd om. Men ska man få igång en ny rabatt där det inte finns någon mask innan och blanda ner kompost.
Ja, just det. Ja, då måste man ju gräva.
Då finns ju den möjligheten att hyra en jordfräs eller använda sig av en jordfräs. Men som sagt, det beror på vad man har för jord i sin trädgård. Hur gör du med löv då? För jag vet att du fortfarande, även om du har fällt träd, så har du stora träd.
Ja, det har jag. Två jättestora ekar. Vilket är ett enormt problem just i år. Annars är jag glad åt eklöven, för de lägger jag på rhododendron som jag har en del. Men det är ju ekollon här överallt, och hur får man undan det? Ja. Men de eklöven lägger jag på rhododendron som sagt.
Och sen så varför gör du det? Alltså, är det något speciellt att du väljer eklöven till rhododendronen?
Ja, för de är nära till hans. Eken växer nära.
Jag tänker just att det här att eklöv har jag för mig bryts ner ganska långsamt.
Ja, det gör det. Men det gör ingenting. Nej. Rhododendron vill ju ha mulch, som det heter.
De vill ha långsamt.
Ja.
Och de vill ha lite surt. Och eklöven är väl innehåller väl lite mera såna här sura ämnen också.
Ja, just det.
Tanniner och sånt.
Ja, ja. Och jag lägger faktiskt, det blir inget löv över att lägga komposten. Mycket, mycket, mycket lite. Och allting krattar jag in i rabatterna. För övrigt.
Krattar du nu på hösten eller krattar du i vår?
På hösten. Alltså lite slarvigt, så halvslarvigt. För det är bara, blir lite löv kvar på gräsmattan och enstaka sådär. Så det är maskmat. Och det råkar vara så att jag har inte så mycket lövträd just vid gräsmattan när jag tänker efter. Så ibland så behöver jag ha löv, men man ska vara försiktig med eklöven.
Ja, jag har ibland snälla grannar som krattar ihop löv i stora säckar och så får jag dem. Och
vad gör du med dem?
Ja, jag lägger ut då, dels som att täcka och dels i landen, eftersom jag har inte riktigt lika mycket kompostmaterial för mitt kompostmaterial går just nu åt att skapa nya rabatter hela tiden. Ja. Jag är väldigt tacksam när jag får en sån där påse med löv av dem. För de skrattar lite åt mig. Jag samlar på pinnar och jag samlar på löv. Och så mal jag ner och så täcker jag. Och har man, som jag är lergjord, då kan man liksom inte få för mycket någon gång av den här generösa grannarna.
Mala pinnar är bra. För jag har skaffat efter många års slitande med det här med att jag vill att det ska vara tyst i trädgården. Så jag hittade en ganska tyst som kompostkvarn. Mannepinnar. Ja. Det är ju jättebra att ha i komposten och även täcka gångar med.
Ja, jag är nog inne på min tredje kompostkvarn nu faktiskt. Men där har jag lärt mig att malja på hösten när det är löv kvar på grenarna och pinnarna. Då får jag inte det här rena pinnmalet. Ibland är det bättre att mala på våren när det inte är löv. Och så kan jag lägga löven i komposten. Men det är en trevlig sysselsättning tycker jag då. Att stå och mala pinnar, för man behöver inte tänka så mycket, utan det är väldigt avkopplande.
Men jag tycker det har varit ovanligt mycket skräp eller trädgårdsavfall i sommar, så att vi har faktiskt kört bort ganska så många såna här stora väggar till återvinningsstation. Och det har vuxit något otroligt i sommar.
Ja, alltså. Det har ju varit så varmt och just bladväxter, häckar, buskar har verkligen satt fart i sommar. Ja. Det märks att det var en våt höst förra året och fanns mycket vatten i jorden. Och sen den värme som ändå har varit under året och i synnerhet nu på sensommaren har ju gjort att det har vuxit väldigt mycket.
Ja.
Klipper du ner? Du har ju mycket perenner.
Ja, det har jag väldigt mycket.
Klipper du ner dem?
För det mesta inte. För jag tycker det är fint på vintern när den här stora rosenflocken sticker upp sina huvuden och andra växter. Det är vackert. Men jag klipper ner alltid numera pionblasten. För det påstås ju att det kan bli svamp i den annars. Och den är ful. Och så klipper jag ner lite andra perenner som har blivit fula tidigt. Alltså det har, i och med torkan nu till exempel så har de inte mått så bra, tycker jag, en del.
Nej.
Men de flesta så kvar.
Mm. Så du sparar de som är de som ser fina ut?
Ja, just det. Mm. Det är bra, för jag inbillar mig att man inte klipper av dem. De hinner ju också brytas ner lite grann under vintern. Ja.
Jag har fått lära mig att just höga gräs ska man vara väldigt försiktig med att klippa av. För då får man ner fukt och röta i själva rotklumpen.
Ja, den ska man inte klippa, det gör jag inte. Så det gräsen, man i vår.
Gräsen låter vi stå.
Ja.
Det är ju ganska populärt nu med de här höga gräsruggarna. Resten, där är det väl lite olika om jag klipper eller inte.
Alltså, har det med utseende att göra? Eller
ja, guldriset blir förskräckligt fult när det har blommat över. Ja. Och det är väldigt mycket sånt här grått ludd som sprider sig överallt. Så guldriset brukar jag nog klippa ner.
Ja, just det, sånt som kan sprida sig för mycket.
Ja.
Tar jag ner också.
Men jag håller med dig, det är rent principiellt så är det nog bättre att låta det stå, låta det vara. Hösten är ju en tid när man behöver inte jobba så himla mycket i trädgården. Nej. Utan man kan bara njuta av den också.
Ju mer man gör på hösten, rensar, desto bättre är det på våren. Så jag rensar rätt mycket ogräs som jag inte har hunnit med på gånger och sådär. Och så blir det fint på våren, för eftersom det inte hinner växa igen.
Nej, och det är ganska lätt att få upp det i allmänhet så här när det är lite fuktigt ändå på morgonen. Har du satt höstlök då?
Det gjorde jag faktiskt igår.
Ja.
Jag hade inte tänkt ha några, men så köpte min man hyacinter och narcisser. Och då hittade vi ett ställe där vi satte ner allihopa då på nära varandra. Men jag har sedan tidigare, det kommer ju upp varje år, narcisser, för det är det rådjuren inte heter. Så det gjorde vi. Det var lite sent. Göra igår, det som man gjort tidigare kanske, men nu blev det så. Har du någon lök?
Ja, och dels har ju jag en tulpanäng som är inhägnad med nät.
Oj.
Och eftersom jag då kan stänga rådjuren ute effektivt där så slösar jag med tulpaner där. Och där, den fyller jag på varje år med några hundra till. Sen annars så har jag uteslutande narcisser, det som är tillgängligt så att säga för de som vill gå och smaka på saker och ting. Och då har jag försöker att ha narcisser som de allra första kommer redan tidigt i mars, små. Jag brukar ha en sort som heter februari gold. Och sen finns det ytterligare såna här små, såna som man brukar köpa i kruka till påsk.
Ja, men såna har jag också. Jättefina på.
Ripp van Winkel och Tête à Tête. Sen fortsätter det med de här stora. De brukar slå ut i slutet på april, början av maj. De som är vad vi kallar påskliljor då. Ja. Eller, när det gäller de vita pingsliljorna, då håller jag mig uteslutande till sorter som doftar. För jag tycker det är så trevligt med den där lukten. Och sen har jag några som är väldigt sena som faktiskt inte blommar förrän långt in i maj. Och då, på det sättet så får jag en väldigt lång blomning på våren. Men det fordrar ju att man liksom tar reda på när blommar vilken sort.
Ja, just det.
Och att man får experimentera sig fram lite grann och fråga andra vad de använder för sorter. Men det finns ju ett väldigt stort fint sortiment av narcisser som faktiskt rådjuren inte äter.
Ja. Och jag älskar de här nya sorterna, de är vita eller gräddvita. De är så vackra, så otroligt vackra. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men det är bara att titta här. Är det för sent för narcisser?
Ja, det börjar väl bli lite sent kanske. För de vill ju kunna rota sig lite före vintern. Men samtidigt när det är så milt som det är nu, då får man ju säga att det är nästan ett klimat som i september. Så att jag tycker nog att man hittar man. Så ofta säljer de dem lite billigare nu i slutet på säsongen. Det finns en väldigt vacker vit narciss som heter Thalia. Som är sådär lite mittemellanstor.
Mm.
Som är vacker som underplantering, under buskar och under rhododendron till exempel. Sen så är ju jag lite svag för att visa barnbarnen hur en lök växer. Ibland har jag använt mig av tassetter, men de luktar ju väldigt intensivt och de kan vara lite svåra att ha inomhus i ett vanligt, beroende på hur luktkänslig man är. Men där, de kan man ju odla i vanliga glaskulor eller i nästan ingenting, där barn verkligen kan se hur rötterna kryper ut. Ja. Och sen så har jag nog alltid en amaryllislök till varje barnbarn. För att de ska få den här känslan av att sätta en stor lök i en kruka och oj, det kommer att bli en fantastiskt vacker blomma. Mm.
En annan sak apropå hösten och ekollen. Så på våren då har jag ju massor med små ekbarn som växer överallt och det är jättejobbigt. Men så läste jag på nätet att det är inne att sätta ekollon i någon slags ekollonvas och så låta trädet växa fram ur ekollonet. Man ska först behandla på något speciellt sätt, det kan man ta reda på. Men det tyckte jag var jätteintressant.
Ja, vi gjorde ett program i våras med en annan av medlemmarna i trädgårdssällskapet. Och hon berättade just då om hur hon på våren... Det var ett program som handlade om barn och trädgård. Och det kan man också gå tillbaka då i den här serien och hitta om hur Eila... gör när hon sätter ekollon sina barn. Mm. Jag gjorde ett försök i våras med ett ekollon, men ekollon och jag passar inte riktigt ihop än. Det fordras nog lite mer övning från min sida, tror jag.
Ja, jag får se om jag prövar.
Men amaryllis tycker jag om. Däremot har jag väldigt svårt för att klara att spara en amaryllislök till nästa säsong.
Ja, det har jag med.
Det går ju, men... De som man köper nu är ofta så hårt drivna att när de har tömt sig på all sin näring så har de väldigt svårt att liksom bygga upp näring igen. Då måste man nog vårda dem som ett spädbarn under våren och sommaren, tror jag.
Ja, de ska ju stå ute, eller hur?
Ja, i komposten egentligen, tror jag.
Men den är ju ständig rörelse så att det skulle inte funka för mig.
När man köper en amaryllislök så ska man ju ta den största man hittar. De kostar ju allmänt lika mycket. Men det lönar sig faktiskt att titta ordentligt på lökarna och så ta den som ser störst och bäst ut av den sort man nu vill ha. Sen ska man låta den dra lite vatten innan man planterar den. Jag lärde mig av min numera avlidne far att när man köper hyacintlökar till jul så ska man ju kolla varje lök och så ska man ju ta de som har två knoppar. För varför ska man köpa en lök med en knopp om man nu kan köpa en lök med två knoppar? Och det är väldigt lätt att se på löken om man tar sig lite tid och tittar på den. För man ser blomanlagen tydligt på själva löken. Så att köp lökar med två knoppar.
Okej, ja, det var ett bra råd.
Du brukar inte titta efter det?
Nej, jag har inte tänkt på.
Nej, så är det nog för de flesta. Ja. Men det är nog så att var tredje lök har två knoppar. Ja. Minst när man går ska plocka.
Ja.
Ja, nu så går vi in i vintern här.
Ja, och det är ju två saker till att skydda för vinterkyla. Vi har ju en del ömtåliga saker som får lite extra lövlager på sig. Lite kryddor brukar jag lägga lite bulla extra runt omkring som timjan, rosmarin, salvia. Fast rosmarin brukar inte klara sig.
Nej.
Men jag chansar på i alla fall att ha dem ute. För att de klarar sig inte inne heller. Va?
Och då lägger du av ditt kompostmaterial då, eller vad är det du lägger?
Jag lägger löv.
Löv.
Ja.
Fiberduk kanske? Eller?
Nej, det har jag inte gjort ute faktiskt. Där jag bäddar in dem i
löv. Det är löv.
Rosorna får väl ett lager med, där kan vara kompostjord eller barkmull till exempel.
Barkmull lägger jag på mina.
Ja,
sen får vi bara hoppas att vintern inte blir så lång då.
Ja.
Så vi får börja odla igen nästa år. När brukar du sätta igång?
Jag har faktiskt ett kalendarium för mig själv som är rullande år från år. Och här har jag alltså det börjar redan i... Ja, mars-april kan man säga. Då beskär jag ölandstoken så klipper den fin så att det blir en fin form på den häcken. Och beroende på vädret ska man sätta ut frosttåliga panser. Och sen så där med skuggväven.
Ja.
Vi har en del vintergrönt. Mahonia som är naturligtvis den här en gammal dagsväxt, det har vi ju mycket av i vår trädgård. Jag sätter på vissa utsatta ställen. Då.
Det jag brukar ha väv för björnbären. För att de har också en tendens att starta lite tidigt och så blir det kallt och så fryser de. Mm. Så att man, efter ett tag lär man sig i sin trädgård var de kalla delarna finns och var vårsolen bränner lite för mycket. Men det är väl så att vi får nu längta till våren, du och jag?
Ja, det får vi göra. Jag tjuvstartar lite grann för jag ska åka till Madeira om 2 veckor.
Åh, nu blir jag avundsjuk. Oh.
Det lär vara den bästa blomstermånaden på hela
året. Ja, det är det nog. Ja. Om man nu inte har turen att kunna resa till Madeira så kan man ju ändå gå kanske på trädgårdssällskapets möten. Nu, nästa möte som blir, det är enbart för medlemmar. Och då kommer det vara pyssel och man gör julgrupper och kransar och sånt. Nytt medlemskap för nästa år, det löser man ju vid årsskiftet. Och det kanske känns lite konstigt att lösa medlemskap bara för att gå på den här pysselkvällen. Då finns det pysselkurser, Camillas blommor i Trollbäcken och även Tyresö handelsträdgård brukar ha såna här kurser om hur man gör egna julgrupper och egna kransar. Så det är bara för alla intresserade att hålla ögon och öron öppna och kanske kontakta Camillas eller Tyresö handelsträdgård eller trädgårdshuset i Skarpnäck för att höra om det finns någonting där man kan få lite hjälp och lära sig hur man gör. Och sen kan man gå med i Tyresö trädgårdssällskap till nästa år.
Ja, ja, gör det.
Gör det, säger vi.
Förening.
Och då så är nog det så att våran halvtimme är slut. Vi får väl önska varandra en trevlig fortsatt höst.
Ja, jag önskar det också.
Du har lyssnat på Gunnel Sjöstedt Karlsson och Lena Hjelmerus som har pratat om höst i trädgården. Det 11:e avsnittet i serien Odla med Tyresö trädgårdssällskap. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take you gotta give, so live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still walk.